Krig är ovisshet, krig är stress. Vi ser sällan fienden, men vi är hela tiden i fara. En sovjetisk 152 mm artillerigranat kan bli min död. Skotten sprätter upp jord omkring mig. Jag har tagit skydd bakom en trädstam. Vi befinner oss vid frontlinjen i oblasten Kharkiv i nordöstra Ukraina. Någonstans i området mellan byarna Pechenihi och Stary Saltiv. Floden Donets glittrar framför oss. Det skulle kunna vara vackert. Det är en fin dag. Solen skiner och snart är det månens tur att stråla. Men på andra sidan floden har fienden öppnat eld. En obeskrivlig klarhet i hela min kropp. Jag är fullständig i nuet med totalt fokus. Jag känner inga känslor. Jag har glömt myrorna som klättrar på min rockarm. I huvudet funderar jag snabbt på vad vi ska göra till näst. Det smattrar till. De ryska maskingevärskullarna landar bara några meter ifrån mig. Om en sekund kan jag vara förlamad eller död. Men det varken hinner jag eller vill jag tänka på. Vi måste försvara oss och besvara elden. Det finns inget heroiskt med det här. Ändå är det här det jag måste göra. Kriga. Usch. Det här är ett sommarprat som inte borde existera. Jag heter Ralf Sirén och jag ska berätta om mina erfarenheter från tiden som frivillig soldat i kriget i Ukraina. När jag på morgonen den 24 februari 2022 läste att Ryssland började anfalla mot Ukraina var jag besviken och frustrerad. Jag kände mig hjälplös. Experter hade varnat om Rysslands imperialism redan länge, i över 10 år. Hur är det möjligt att våra politiker inte kunde hindra det här? Jag spenderade hela dagen med att intensivt följa med händelserna. Nyheter, Twitter, vad jag än kom åt. Videor av tiotals ryska helikoptrar som flög in över Ukraina. Jag kunde inte koncentrera mig på jobbet. Jag ville göra någonting. Jag måste göra någonting. 6 dagar efter att Ryssland inlett sin storoffensiv hade jag redan skrivit under kontrakten med den ukrainska militären. Under våren och sommaren 2022 stred jag där på plats. Jag var en av de första frivilliga i den nygrundade internationella legionen i Ukraina. Nummer 13 för att vara exakt. Under största delen av kriget tjänstgjorde jag som plutonchef. Men ibland fungerade jag också som gruppchef eller ställföreträdande kompanichef. 10 år tidigare hade jag fått min beväringsutbildning på granatkastarlinjen vid Nylandsbrigad i Dragsvik. Jag hade gått till reservofficerskolan och efter min tjänstgöring deltagit i några repövningar. Det hade lett till att jag blivit befordrad till löjtnant. Men när jag förbrilt scrollar bland nyheterna om Rysslands anfall är jag bara en vanlig reservist på 30 år. Och det är många år sedan min senaste repövning. Jag har vid den tidpunkten bosatt i Rotterdam. Objektivt sett skulle man kunna säga att jag hade livet i skick. Jag hade ett ansvarsfullt jobb som utvecklingschef på ett företag i energibranschen. Bostad i en kyskrapa med glasväggar från tak till golv och en fantastisk by över staden. Jag hade många vänner och upptäckte under veckoslutet landet i min nya fina Tesla. Dessutom dejtade jag intelligenta och vackra kvinnor. Vad får då någon som mig att dra ut i krig? För det första, jag har alltid varit intresserad av historia och förstår vad det innebär ifall Ryssland vinner kriget. Ukraina är inte ett slutmål, det är bara ett steg i en större plan att återupprätta Ryssland som en supermakt. Det säger det till och med själva, det är bara att lyssna på dem. Och Rysslands experter har varnat om deras ambitioner sedan kriget i Georgien. De här ambitionerna har naturligtvis också konsekvenser för Finland. Hurdan tror du att stämningen i Finland skulle vara ifall Ryssland hade erövrat Ukraina på bara 3 dagar? Jag vill inte se en framtid där den mest hänsynslösa och brutala bestämmer över alla andra. Det är helt enkelt inte rätt. För det andra, frustration. Jag var så jäkla frustrerad över att politiker inte agerade, att alla bara såg överraskade ut. I Finland har vi specialiserat oss på att bekämpa Ryssland. Jag var säker på att min kunskap kunde vara till nytta. Jag kände att jag kunde påverka vart världen är på väg på ett mycket mer akut och direkt sätt än i mitt jobb med den långsamma klimatförändringen. För det tredje, jag hade varken barn eller någon seriös partner. Ingen person som starkt band mig till mitt hem. Och jag var ju redan utomlands. Jag tror inte jag skulle ha tagit samma beslut ifall jag hade någon som jag måste ta hand om. Sen kanske också en liten gnutta nyfikenhet spela in. Jag är väldigt nyfiken som person och jag har alltid varit fascinerad av hur krig tar fram både det bästa och sämsta hos människor. Helt klart så trivs jag också i det militära, kanske på grund av att målet man vill uppnå alltid är så tydlig. Och jag gillar sammanhållningen och det fysiska. Att rycka ut i krig på riktigt var förstås ändå mycket nervöst. Skulle jag lärt mig armén räcka till i ett riktigt krig? Hurdana var de andra? Jag ville inte vara den svagaste länken. Jag sitter i ett tåg på väg till Ukraina. Jag har just talat med alla mina familjemedlemmar i telefon en åt gången. Pappa var arg. Mamma var förtvivlad. Hon ber mig att inte åka till Ukraina, i alla fall inte till fronten. Snälla, om du måste göra det här, stanna i västra Ukraina för att utbilda soldater. Åk inte till fronten, ber hon mig. Mina syskon är också upprörda, men vet inte riktigt vad det ska säga. Själv är jag också upprörd, men bestämd. Det här är någonting jag måste göra. På tåget möter jag många flyktingar på väg ut ur Ukraina. Sorgsna och desperata kvinnor, barn, familjer och unga män som vill undvika att hamna till fronten. Men överraskande många är också på väg tillbaka till Ukraina. Jag frågar varför de reser till krigshelvetet och hör dem berätta att fosterlandet behöver dem, att de vill göra sin del. Jag har aldrig sett en så råddig tågvagn. Hela vagnen är full med skräp, matrester och tomma vattenflaskor. Tåget har varit totalt fullproppat med flyktingar. Men till min förvåning säger jag något som aldrig skulle hända i ett land som inte var i krig. Passagerarna organiserar sig och börjar städa upp i tåget. Ett jobb som tar flera timmar. Deras insats och beslutsamhet ger mig hopp. Jag ser en godhet i de här människorna. Nästa dag går åt till att hitta rätt militärbas. När jag äntligen skriver under kontraktet och fått min utrustning och sovplats börjar jag bekanta mig med de andra i min stuga. En norrman utan militär erfarenhet. En amerikan som krigat i Irak. En kanadensare. En tjeckisk kille med en väska full av tilläggsdelar till vapen, optiska sikten och värmekameror. Alla är män i ungefär 20-35 års ålder. En fransk kille som krigat i Afrika med över 10 års erfarenhet av tjänstgöring i specialtrupper. Också en nervös svensk med några månaders militärutbildning i hemvärnet. En dansk gängmedlem med ett långt brottsregister. En professionell e-sportare utan militärutbildning. En belgisk ambulanschaufför. En superintelligent norsk-fransk jurist som talar 8 språk flytande. En finsk pilot som till vardags kör passagerarplan. Och en stor grupp georgier som krigat mot Ryssland under invasionen av deras hemland 2008. Det är allvar nu. De med krigserfarenhet får frågan om det omedelbart vill bli skickade till fronten. En del svarar ja. Eftersom min finska militärutbildning anses vara bra så får jag också frågan, fastän jag inte har stridserfarenhet. En stunds tvekan. Det är ju trots allt för att kriga som jag är här. Men samtidigt, med den utbildning jag har som reservofficer är jag övertygad om att enheten inte är redo. Vi har inte övat tillräckligt. Vi har inga standardprocedurer. Kommandostrukturen funkar inte. Vi talar inte samma språk eller vet hur vapensystemen fungerar. Det känns mer som om vi är ett rövarband än en militär enhet. Om jag drar ut i krig vill jag göra det på rätt sätt. Jag väljer att tills vidare stanna vid basen. Mitt livs kanske bästa beslut. Men alla är inte lika rädda om sina liv. Även några finländare väljer att åka till fronten. Vissa ljuger till och med om sin erfarenhet för att de är så ivriga att se action. Här är din hjälm, splitterskyddsväst, AK-74 Kalashnikov stormgivär och ett lätt pansarskott. In i bussen och iväg mot Kiev för att försvara förorten Irpin. Krig är inte ett tv-spel. Det finns inga extra liv eller möjlighet att stänga av och börja om. Krig är inte tidsfördriv, inte underhållning. Massor av tiden går åt till att observera, gräva skyttevärn, transportera material, planera och vänta. Krig är ovisshet, krig är stress. Vi ser sällan fienden, men vi är hela tiden i fara. Många av de som stupar har aldrig ens hunnit se fienden innan de möter sitt öde. Inget heroiskt. En sovjetisk 152 mm artillerigranat tillverkad 1987 i Chelyabinsk serienummer 89971411 som exploderar i närheten kan bli min död. Ungefär klockan 5 på morgonen vaknar jag till en dov smäll. Jag sover i en våningssäng i min uniform men utan skor. Jag sover nere. När sängen skakar till vaknar jag med ett ryck. Jag känner igen ljudet från min tid i Dragsvik och säger högt. Det där var en bomb. Nästa sekund slås kasernens dörr upp och vakten skriker trivåga. Alarm på ukrainska. Det är bara att dra på skorna, ta min kalasjnikov och springa mot utgången. Jag är en av de första i tamburen. Jag ser att framdörren slagits in och ett starttrött scen lyser in genom dörröppningen. Eld. Någonting i närheten brinner. Mitt hjärta bultar snabbt. Min första reaktion är att springa till skyddspositionerna som vi grävt i skogen, precis som vi övade. Men någonting stoppar mig. Jag kommer plötsligt ihåg att jag är plutonchef. Jag är ansvarig för ett 30-tal soldater. Jag vänder om och springer mot strömmen, tillbaka in i byggnaden, när andra flyr ut. Jag skriker, det här är inte en övning, vi är under attack, spring! Två av mina män ser chockerade ut. Den ena söker ut efter någonting, den andra är blickstilla och tittar på mig med hela ansiktet fyllt av skräck. Jag manar på dem, sätt på skorna, ta ditt vapen, spring! Just när jag ska ta tag i den paralyserade soldatens uniform och dra honom ut ur byggnaden hörs ett infernaliskt ljud. Vrålet av en jetmotor som passerar några meter ovanför byggnaden. Två sekunder senare. Bam! Fönstren exploderar och jag kastas omkull av en helt obeskrivlig kraft. Det känns som om jag skulle ha sprungit in i en vägg. Jag kryper ihop till en liten boll för att skydda nacken och ögonen. Bråte och damm regnar över mig. Hjärta slår över 200 slag i minuten. Jag är ute ur byggnaden. Jag springer så fort jag kan. Jag har aldrig varit så rädd. Jag kan höra dånet av jetmotorer överallt. Marken skakar av explosioner. Plötsligt lyser den mörka himlen upp av ett rött sken. En kryssningsrobot bland molnen. Den är på väg rakt mot mig. Det rivande ljudet av jetmotorn växer sig starkare och starkare. Jag slänger mig till marken, sätter armarna runt mitt huvud och stänger mina ögon. Snälla, träffa inte mig. I höjd med trädtopparna flyger kryssningsroboten över mig. Medan jag väntar på tryckvågen spänner jag hela kroppen och håller andan. Det tar kanske 10 sekunder. Marken skakar till. Den slår ner och detonerar en bit längre bort. Jag stiger upp och springer in i skogen. Alla buskar har taggar som river sår i mina bara händer. Jag vadar genom ett litet kärr. Vattnet är iskallt. Det är bara några grader ute. Jetmotorer överallt. Ett rött sken uppenbarar sig igen ovanför mig. Jag skriker incoming och slänger mig till marken. Missilen flyger över mig kanske 50 meter längre bort, ungefär på 30 meters höjd. Det var en kalibermissil, cirka 68 meter lång med 500 kilos sprängladdning. Den kan bära kärnvapen. 36 sådana faller över vår bas den här natten. En missil kostar några miljoner euro styck, så det är inte någon liten attack. Den pulveriserar lätt ett trevåningsbetonghus då den detonerar. När attacken är över och de sårade är evakuerade undersöker jag skadorna på basen. Kommandoplatsen just bredvid byggnaden där jag sov träffades. Enligt ukrainska uppgifter dog 61 personer och 160 skadades i anfallet som bara cirka 10-15 minuter. Efter anfallet är stämningen kaotisk. Många rykten cirkulerar. Många är chockade. Många litar inte mer på befälet. Varför fick vi inte någon varning? Många av de frivilliga åker hem. Själv är jag lite omtumlad, men hoppfull. Det känns ungefär som jag förväntar mig att det skulle kännas att bli beskjuten. Jag känner mig lättad. Jag har överlevt och bevarat min funktionsförmåga. Många andra kan inte säga samma sak. Men ifall man inte förväntar sig att fienden försöker ta ihjäl en i ett krig, är man nog på fel plats. Jag väljer att stanna. Jag heter Ralf Sirén och i mitt sommarprat berättar jag om mina erfarenheter som frivillig soldat i kriget i Ukraina. Efter det ryska anfallet förflyttas vi till en annan militärbas. Den här gången nära den vitryska gränsen. Ingen av de frivilliga soldaterna skickas längre direkt till fronten. Ukrainska generalstaben konstaterar att det inte fungerar. Utländska frivilliga som har skickats direkt till fronten för att försvara Kiev har flytt efter bara en dags strid och lämnat hål i frontlinjen. Och en busslast med georgier har stupat på bara några timmar efter att de anlänt till fronten. De hade försökt avancera över ett öppet fält då de hamnade under maskingevärseld från flera riktningar. De kunde inte flytta sig någonstans och blev bombade i timmar av granatkastare och artilleri. Två av mina kamrater var på plats, en finländare och en polack. När vi anländer till den nya basen säger en rad med tält vackert uppradade på ett öppet fält. Vad i helvete? Jag frågar kommendörerna om det är seriösa. De säger att vi är säkra här. Vi har ett bra luftförsvar. Jag tittar på dem som om de vore idioter. Vi hade också utmärkt luftförsvar i basen i Javoriv där vi blev attackerade. Det är inte så luftvärn fungerar. Luftvärn är aldrig 100% effektivt. Jag säger att utspridda ställningar är det viktigaste oberoende var man befinner sig. Det gör truppen till ett svårare mål att träffa och gör det svårare för fienden att samla spaningsinformation om trupprörelser. Det är det första finska rekryter lär sig när de övar i terrängen. Om fienden har övertaget i luften, en spridd position det allra viktigaste. Och Ryssland har luftövertaget. Också vissa frivilliga tidigare proffssoldater har svårt att förstå hur viktigt det är att sprida ut sig. De är vana med total luftherravälde i Irak och Afghanistan. Bataljonskommendören, en major, kallar mig fegis. Jag säger att det inte har något med mod att göra utan med att vara professionell och att göra saker rätt. Han säger att det är för komplicerat att dra elektricitet till alla tält om de är utspridda. Hur ska vi ladda telefonerna utan elektricitet? Jag är frustrerad. Tyvärr är det något som återkommer ofta i krig. Största delen av Ukrainas militär är enligt mig amatörer. Det har naturligtvis utmärkta enheter som till exempel det ökända Azov-regimentet. Trupperna lär sig då de får stridserfarenhet ofta den hårda vägen, men de betalar priset i blod. Många av officerarna, speciellt de äldre, är utbildade i den sovjetiska doktrinen. Kulturskillnaderna är stora jämfört med det som jag är van vid. Ett exempel på en stor skillnad är attityden till öde. Östeuropeer tänker ofta så här. Om döden kommer så kommer den. Det är onödigt att stressa. Det ger dem mod, men det leder också till stora förluster och ineffektiv militärverksamhet. Några dagar senare lyckas jag övertala ledningen. Det är plutoner som vill få lov att flytta tälten följande dag, ifall det blir tid över efter övningarna. Men på natten blir vi anfallna igen. På dagen hade fiendens spaningsplan, möjligtvis en drone, flugit över vår bas. Den blev nedskjuten av vårt jaktplan, men det verkar som om den har hunnit skicka informationen om våra ställningar vidare. På natten väcks vi nämligen igen av det bekanta ljudet av luftvärnsmissiler och kryssningsrobotar. Explosioner blixtrar till i molnen. Missiler slår ner på pansarbataljonen som har läger några hundra meter från oss. Många stupar. Nästa dag får vi order att sprida ut och kamouflera tälten i skogen. Våra ukrainska officerare verkar ha lärt sig något under nattens anfall. Men priset har än en gång betalats i blod. Jag sitter på en trädstam i byn Molodova, som vi nyss är erövrat av ryssarna. I min hand har jag en kall konservburk med mjöliga brittiska korvar av kalkon. Usch. Tredje dagen i rad äter jag samma skit. Nåväl, bättre än ingenting. Men ändå saknar man ju nästan den ukrainska militärens klassiker, hönsgröt. En tallrik gröt med en benig bit kokt höna med spad. Kanske lite bröd med en klimpsalo. ett klassiskt östeuropeiskt brödpålägg av saltat grisfläsk. Erik och Rory sitter kanske 5 meter från mig. Det hör till grupp 2 i plutonen. Som plutonchef har jag just gett Rory ansvaret att leda gruppen eftersom han lett patruller framgångsrik och varit intelligent nog att göra bra taktiska beslut tidigare. De talar om en bok. I över en timme har de filosoferat över betydelsen av diverse dialoger i boken. Jag har tappat intresse. Istället lyssnar jag på fåglarna som sjunger och försöker njuta av solskenet. Samtidigt tittar vi oroligt runt omkring oss i den täta lövskogen. Vi vet att andra patruller har hamnat i eldstrid med ryska specialstyrkor som smugit omkring här. De övriga killarna i gruppen skrattar plötsligt högljutt åt en smått rasistisk vits som en frivillig kolumbiansk soldat dragit. Jag säger åt dem att inte föra så mycket oljud. De flinar och någon av dem svarar med någon näsvist och fortsätter snacka, men nu lite tystare. Vi har just tillbringat flera dagar vid en observationsplats utan att något speciellt hänt. Förutom artilleriduellen som pågår dygnet runt förstås. Men den är vi redan vana vid. Inget speciellt alltså. Vi bara sitter och spejar. Rastlöst. Oroligt. Många tror att man i krig springer omkring och skjuter fiender i närstrid, man mot man. Men verkligheten är helt annan. Dödande har blivit industriellt. Ett liv är inte mycket värt. 95% av alla förluster orsakas av explosioner av olika slag. Främst indirekt eld, ibland av drönare, minor, pansarvagnar och flygplan. Också direkt eld från en pansarvagn eller ett granatmaskingevär kommer från ett avstånd på kanske 1-2 kilometer. Eftersom du inte kan se fienden öga mot öga känns rädslan konstant i kroppen. Vilken sekund som helst kan du eller dina vänner rivas i stycken när du borstar tänderna, sätter på strumpor eller sover. Förutom oron, stressen och all sorg påminner största delen av tiden om en militärövning med Nylands brigad i Syndalen. Vänta, vänta, vänta. Och sen plötsligt snabbt, snabbt förflyttning, nya ställningar. Och sen igen mer väntande. Till och med under ett anfall blir det massor av väntande. Eftersom alla bitar i pusslet, artilleripjäser, flygplan, infanterister och pansarvagnar måste vara på rätt plats innan anfallet kan börja. Och det kan ta dagar. Annars är det dödsdömt. Och fienden gör naturligtvis sin del för att konstant söndra pusslet. Jag sitter i skogen och spejar. Jag hoppas att transportfordonen ska hämtas från mötesplatsen snart. Det börjar bli mörkt. Fågelsången bryts ibland av dova explosioner i fjärran. Alla är uttråkade. Mera dåliga skämt. Plötsligt sprakar det till i min radio. Mando, mando, this is Bravo 2, ETA, 5 minutes. Äntligen. Om 5 minuter åker vi tillbaka till plutonens läger. Nästa grupp får ta över ansvaret för ställningen. Jag heter Ralf Sirén och jag sommarpratar om när jag krigar som frivillig i Ukraina. Jag kravlar i leran och försöker hitta något ställe att ta skydd i. Smällarna gör ont i öronen och jag känner tryckvågen i kroppen. Jag öppnar fickan i min stridsväst och försöker riva ut hörselskydden. Jag ger upp. Fast jag skulle få ut dem måste jag ta av hjälmen för att kunna sätta dem på mig. Mitt i en artillerikoncentration, det här är nog värsta läget att ta av sig hjälmen. Jag kan höra hur splitter och stenar landar på plåttaket på huset till vänster om mig. Jag biter ihop och trycker ansiktet mot marken. Jag kan inte göra någonting annat än att hoppas att döden som regnar från himlen inte träffar mig. Plötsligt hör jag en bekant röst ropa. Vänta tills det blir paus i eldgivningen, sök sen bättre skydd. Det är min viceplutonchef, en liten amerikansk ex-marinsoldat med asiatiskt ursprung som ropar. Jag känner mig lite som Fenrik Kariluoto i Okänd soldat. Kariluoto är en oerfaren reservofficer på sitt första anfallsuppdrag. När fienden börjar beskjuta dem mister han och resten av plutonens handlingsförmåga. Men Kariluotos chef, en äldre kapten, traskar lugnt förbi och förundrar sig över hur mycket bär det finns i kärre. Det exemplariska lugnet, eller kanske modet, smittar av sig och de vinner striden. Jag lär mig fort hur viktigt det är som chef att bevara lugnet och föregå med gott exempel. Jag är rädd, precis som alla andra, och det är okej att vara rädd. Om någon som varit vid fronten säger att de inte har varit rädda, ljuger de. Men det viktiga är att trots rädslan bevara handlingsförmågan. I reservofficerskolan lärde jag mig. I en onormal situation är en onormal reaktion normal. Och det är inte på något sätt normalt att bli utsatt för bomber och artillerield. Men människan har en otrolig förmåga att vänja sig och anpassa sig till nästan vad som helst. Den grekiska e-sportspelaren som helt saknar militär utbildning visade sig till exempel att vara en utmärkt soldat. Han befordrades senare efter att ha varit på fronten i över ett år, stegvis till gruppchef och senare till plutonchef. Vi, jag, du är starkare än vi tror. I militären i Draxvik hörde jag något i stil med vad din mamma tror att du klarar av är ungefär 20% av vad du klarar. Och vad du själv tror att du klarar av är ungefär 40% av vad du på riktigt klarar. Det är sant. Inte bara fysiskt utan också psykiskt. Om kraven stiger i en rimlig takt så anpassar du dig till omständigheten. Men ifall det går för snabbt leder det till burnout eller mental kollaps. Under min tid i Ukraina ledde jag flera olika plutoner med olika sammansättningar. I början av kriget bestod halva min pluton av finländare, 15 stycken. Jag kan stolt säga att den finska beväringsutbildningen ger utmärkta färdigheter att fungera i krig. Jag litar nog på försvarsmakten redan tidigare, men bilden har bara blivit bättre efter att jag upplevt krig på nära håll. I Finland tränar vi just de rätta sakerna, grundsakerna, som håller en vid liv och enheten funktionell. Cheferna utbildas till att ta eget initiativ och alla klarar av att ta hand om sig själva och sitt material. All verksamhet utförs med utspridda ställningar och standardprocedurerna är bekanta för alla. Ett exempel. Bara ett ord, kommando IRTI, får hela truppen att utföra en relativt komplicerad manöver och lösgöra sig från fienden. I Finland satsar vi starkt på indirekt eldunderstöd och rörelse. Vi övar manövrar med olika vapenslag i samklang i stora övningar, vilket ger oss en möjlighet att utföra snabba motanfall. Alla delar i maskineriet har planerats och utvecklats under tiotals år. Fast det kanske inte alltid känns så om man är jägare som ligger och fryser i en potter i Syndalens sandiga skogen. Efter nästan 5 månader i Ukraina reste jag hem. Jag var allvarligt sjuk och intagen på sjukhus i Harkiv. Fienden bombade området, lamporna blinkade och fönstren gick sönder. Jag bestämde mig för att åka hem, dels för att jag var i så dåligt skick att jag inte borde till någon nytta ute i fält, bara en börda. Dels för att jag ville få den bästa möjliga vården för infektionen som jag hade. Ifall jag inte åkt hem skulle jag antagligen vara död eller allvarligt skadad. Min kamrat som tog över min position fick ett nervsammanbrott och skickades hem efter att halva min pluton blev utslagen i en strid mot en rysk spetsnazstrupp. I sitt hemland jobbade han som ambulanschaufför, men nu sköt han ihjäl flera ryssar i närstrid. 2 av mina goda vänner stupade i den striden. Ambulanschauffören blev ersatt av en ny plutonchef som snabbt stupade, och även nästa plutonchef stupade. Han blev skjuten av en pansarvagn från flera kilometers avstånd. Nu, 2 år efter att jag lämnade Ukraina och reste hem, saknar jag fortfarande ofta kriget. Det här är jag inte ensam om. Alla mina frivilliga kamrater från Ukraina saknar kriget. Det låter ju på något plan inte helt klokt. Krig är ju bland det värsta en människa kan uppleva. Det finns mycket forskning om det här fenomenet, men jag tror att det har att göra med att livet är så tydligt och simpelt i en sån här extremt utsatt situation. Det är liv eller död. Motgångar känns inte på samma sätt när du är en del av den kamratskap som skapas i ett krig. Känslan av att vara behövd, att höra till. Alla runt om mig är färdiga att offra sina liv för mig och vice versa. Att vara respekterad och omtyckt. Ingen har tid att vara deprimerad. När du åkt hem känner du motsatsen. Skuldkänslor över att själv vara i säkerhet när dina vänner fortfarande är kvar. De var färdiga att offra sina liv för mig, men nu är jag hemma och dricker latte macchiato och funderar över vilka gardiner jag ska skaffa till min nya bostad. Och varför är jag fortfarande vid liv när många mycket modigare och bättre soldater stupar? Andra människor kan sympatisera med mina upplevelser, men få kan förstå. för att inte tala om alla de modiga ukrainarna jag mött. De har sisu mycket mer än vi moderna finnar. Och de kan inte göra som jag, bara välja att åka hem när de fått nog. De kommer att strida till det bittra slutet. Alla jag känner som åkt hem från kriget har olika symptom av posttraumatisk stress, PTSD. Mardrömmar, ångest, koncentrationssvårigheter, panikattacker eller rädsla för plötsliga höga ljud. Vissa av mina kamrater valde att bearbeta sina känslor genom att hacka ved och supa ensamma på stugan i månader i sträck. Själv valde jag att gå i terapi, köra hård crossfit och ta isbad. Det har varit och det är tufft. Men jag är fast besluten att göra min upplevelse till en källa att hämta kraft ur. Jag funderar länge på om det är värt att göra min historia offentlig. Jag utförde inga hjältedåd. Men jag har blivit övertalad, intresse är stort. Många vill höra hur det är ute i krig. Och det är viktigt att öka den kollektiva förståelsen om vad ett krig idag innebär. Så att vi kan förbereda oss. Så att vi kan göra allt vi kan för att aldrig mer behöva uppleva det i Finland. Varje morgon är jag otroligt tacksam för att jag lever. Kriget är hittills den klart mest betydelsefulla upplevelsen i mitt liv. Men skulle jag rekommendera att du som lyssnar åker dit för att strida? Nej, absolut inte. Men jag blir ofta också frågad. Om du visste hur den kriget var innan du åkte, skulle du göra det igen? Ja, det skulle jag. Jag heter Ralf Sirén. Tack för att du lyssnar på mitt sommarprat.
Dagens sommarpratare var Ralf Sirén, redaktör Tommy Wallin, producent Jessica Jensen. Sommarpraten görs av Parad Media för Svenska Yle.